En podcast från Aftonbladet.
Erik?
Sleepless in Seattle, are we?
Nej, det var länge sedan, vill jag på att säga. Nu har jag korsat gränser och landat i nya städer. Och alltså tagit mig från Seattle till Vancouver. Men sleepless-biten stämmer ju. Och det går fan att få ett halvt fullt eller ett halvtomt glas i det här läget. Och du vore inte du, jag vore inte jag om vi inte börjar med det halvtomma. Och där är det ju så att jag kom upp på hotellrummet för ganska prick 2 minuter sedan. Och nu har jag varit vaken i ganska prick 23 timmar i sträck. Och jag har varit på vägarna i ganska prick en vecka. Från det att Sverige åkte ut så har jag rört mig till en ny stad varje dag och sov i en ny säng väldigt kort varje dag. Och för den delen sett en ny match också varje dag. Och nu är kläderna slut. Nu har jag inte haft möjlighet att tvätta. Och nu börjar man känna att man lever. Men det går ju också att se glaset som halvfullt. För nu har jag kommit till Vancouver. Och bara den grejen är ju stor för en sån som mig. Jag är framme på hotellet. Jag fick det uppgraderat när jag checkade in utan att någonsin ställa frågan. Jag har VM-arenan bokstavligt talat över gatan. Och efter att jag sett en åttondel vid lunch lokaltid imorgon, då ska jag gå till laundromaten. Och sen, min goda herre, sen ska jag sova. Så det finns olika sätt att se på saken. Det viktigaste är ändå att vi har gått igenom ett dygn då fotbollssporten till sist har segrat mot ondskans krafter. Och då får man ändå lite pust i stämman till en podd eller en halv så här på nattkröken.
Ja, väldigt vad du tar i. Alltså, fotbollssporten hotar. Du har förstått vad du baserar det här på riktigt.
Skulle ni vara under attack? Nej. Sånt sker inte fram. Inte, not on our watch.
Har du hunnit med att gå igenom memefesten där ute på sociala medier? Det är inte som att alla WizKids sover. Nej, inte jag heller. Men det har ju så att säga vält in. Alla Computer WizKids har ju haft en bal natten lång här, och det är väldigt få saker som får mig att ens dra på smilband, men enda som förtjänar att lyftas är väl belgiska förbundets egen, det är inte något meme såklart, men den här overturn this punkt. Roligast däremot. den har sin plats liksom.
Ja, kärnfull och konkret.
Verkligen. Roligast skulle jag säga, mitt i ett hav av alla liksom bilder av när manneken piss gör saker med frihetsgudinnan och Lukaku har Trump i koppel och sådär. Någon som skrev att respekt till Balogan för hans integritet. Han avtjänade sin avstängning på planen. Jag tyckte jag hade något.
Jag måste erkänna, jag helt tappar bort vad klockan är och har varit i Sverige. Jag vet ju att du har fått någon typ av sovmorgon, så det måste väl vara förmiddag nu. Podden lite senare ut än vad den brukar på grund av logistik. Men var det här en match du bemödade dig med att titta på?
Absolut inte. Nej, den låg svagt i mitt livsschema. Jag skrev ju och arbetade med det iberiska derbyt. Vilket väl, rent fotbollsmässigt var det här ju en bakisdag får man väl säga. Det var inte mycket till match. Belgien som jag har förstått, eller inte mycket till spänning och dramatik i alla fall.
Ja, det var det.
Det var, i Spanien och Portugal var det mycket dramatik men väldigt lite match. Ungefär så, men jag tycker vi börjar väl på ditt hörn. Du skrev att du gav dig in som en agent bakom fiendelinjen. Att det var den känslan, att det var världen mot övermakten på något vis.
Ja, men det blir ju lite dubbelt det där, för det är å ena sidan ganska lätt för det amerikanska laget att piska upp en vi mot världen känsla, Och den spred ju sig definitivt till Lumen Field i Seattle också, där de nu hade liksom köpt in sig på någon grej att alla är emot oss. Tänk vad vi är inträngda i ringhörnan med ryggen mot repen, stackars utsatta USA. Och det kan man raljera över. Samtidigt finns det ju något liksom väldigt psykologiskt elementärt att det är klart att det blir så. Men på plats i Seattle så är det klart att intrycket blir ett annat, inte minst då förstärkt av att Belgien är ju ett landslag som normalt sett väldigt få bryr sig om, och då inkluderar jag ju belgarna. De är sällan särskilt engagerade, och de var några hundra i Seattle, så de syntes ju inte till vare sig på stan eller på arenan. Och eftersom att jag då hade blåmålat mig som en smurf och klippt mig i Tintin-frilla och skrek Dr. Haddock, Kapten Haddocks svordomar vart jag än gick, så är det klart att jag stack ut som hardcore-belgare, vilket ju var rollen jag iklädde mig idag. Så då blev det onekligen lite agent på hemligt uppdrag. Nej, men jag kände ju verkligen, och det gör man ibland, alltså det här med liksom den fullständigt neutrala journalisten och allt det där. Det är väldigt sällan jag går på en fotbollsmatch och inte har någon preferens kring hur jag helst säger att den slutar. Sen är inte det någonting som påverkar min förmåga att se matchen för vad den sen blir. Det är inte så att det förmörkar min kapacitet att hylla ett vinnarlag, även om det blir ett annat än det jag hade hoppats på. Men normalt sett är det ju alltid så att har jag inget skin in the game, då hoppas jag att den resurssvaga parten vinner. Så är det i stort sett alltid. Och det kan vara mer eller mindre starkt i mig. Men idag var det verkligen starkt i mig att fy fan vad jag hoppades att Belgien skulle vinna, eller rättare sagt, fy fan vad jag hoppades att USA skulle förlora. Det var ju det som var grejen. Och det är liksom också en primitiv känsla. Och den kom ju liksom snabbt, för jag har gillat den här upplagan av det amerikanska landslaget. Jag tycker det är en sympatisk spelargrupp. Och även om jag är kluven kring Maurizio Pochettino, så är det fortfarande Maurizio Pochettino. Och jag vill också att fotbollen ska växa i Amerika. Jag liksom har kunnat tanka in mig på det syftet och känt att vi har en gemensam sak. Men det går ju inte att se ett scenario framför sig där USA vinner, där Balogun kanske gör ett avgörande mål, och att hela den återstående VM-turneringen sen ska avgöras i skuggan av det, och därefter hela höstens processande kring det hela, hela avstampet in i nästa mästerskapscykel. Alltså skadan som hade åsamkats hade varit extraordinär vid en amerikansk seger. Den är redan stor, och det är inte så att det här innebär att vi bara kan rycka på axlarna och gå vidare. Men två alternativ, antingen vinner USA eller vinner Belgien. Alltså jag var oerhört investerad i att det skulle gå på det sätt som det faktiskt gick. Och därför känner jag mig ändå, om inte löddrig, så i alla fall lättad när jag går och lägger mig om ett tag.
Ja, alltså det där med opartiskheten, den har ju den absoluta gränsen, att vad är man opartisk för? Men det är ju som en annan sån här Barcelona-supporter, det här är en referens till en koreografi, ett tifo de hade för en Champions League-final som löd "We love football". Det är väl där som partiskheten finns, att ditt uppdrag är väl att skydda fotbollen på något sätt, att ta ställning för någon slags ideologisk, estetisk och så vidare bild av vad fotboll är. Du ska som kolumnist, kronikör, journalist försvara fotboll. Alltså du kan inte vara likgiltig inför något som dödar sporten och något som ger sporten liv på något sätt. Där finns ju inga krav längre på att vara opartisk. Sen så visst ute på planen och sådär, och för all del finns jättemycket att sympatisera med kring det amerikanska laget, men det här var inte, den här matchen ramades ju inte in av det överhuvudtaget. Det här var inte en match mellan USA och Belgien. Det var en match mellan FIFA, Trump-axeln, och den övriga fotbollsvärlden. Och då var det inte så svårt att ta ställning i den matchen. Det är mer en plikt du har att ta ställning.
Ja, nej, men väl formulerat. Och jag känner ju nu att den omedelbara skadan, den drabbar ju en part på ett väldigt tydligt sätt mer än den drabbar någon annan. Och det är det amerikanska fotbollslandslaget och den amerikanska fotbollsrörelsen. De får en sån jävla smäll av hela den här skiten. Dels då för att de hade lyckats bygga upp ett momentum som i någon mån hade internationell backning. Jag är helt säker på att jag långt ifrån var ensam om mina känslor att kul det här. Bra de gör det. Hoppas det går bra. Det här kommer leda till positiva saker. Det tror jag verkligen var den övergripande känslan för 36 timmar sedan. Och sen är jag lika övertygad om att väldigt, väldigt många var tvungna att genomgå samma svängning som jag gjorde. Att, hörni, vänta nu, nära, ledsen, men nu blir ni liksom, ja, men ni blir kringskada här. Ni får ta den här smällen. Ni måste stoppas, ni måste bort, för det här går inte. Och det är ju en sak vad liksom någon form av internationell opinion landar i, men jättetydligt att det även påverkade laget. För de var helt lamslagna på ett sätt som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Jag trodde inte att USA skulle vinna den här turneringen, men jag var ganska övertygad om att den dag de åkte ut, då skulle det vara pukor och trumpeter och hästar ner för sluttningar och slagfält runt en karavan och pilar som så. Alltså, det skulle vara ett fältslag innan USA accepterade ett nederlag, och de skulle stupa på något så jävla filmiskt tappert sätt. Då de skulle möta nationella ovationer på ett sätt som innebar att det momenten som byggts upp sen skulle kunna fortsätta växa. Och nu absolut ingenting av det. För de kapitulerade. De var liksom paralyserade. Och de gjorde misstag som är svåra att förstå. De såg verkligen ut som det där karikatyrlaget som världen ville göra dem till när världen var emot dem. Dumt lag, korkade beslut, fåniga aktioner, och liksom detta Belgien är ju ingen fantomgäng, men de går in och är välskolade, smarta, kloka, skickliga. Liksom Tielemans står i mittcirkeln och styr hela matchen bara för att han spelar fotboll med huvudet, och liksom Trossard och Luke Bacchi och dödar ju sina motståndare ute på kanterna, och liksom Deket det lär se ut som en jävla tiger till striker. Och är det någonting man tror, så är det väl ändå att amerikaner ska kunna hantera De Ketelaers fysik. Men nej, det kunde de inte. Inte för att han var så fysisk, men för att han hade sån timing i sitt spel. Och så då Nathan Ngoy, som jag tycker börjar se jävligt bra ut faktiskt. Han gör ju slarvsylt av Balogun, stackars Balogun, som är vilsen matchen igenom. Och som får några chanser men missar dem grovt. Och så sen blir utbytt i typ 89:e inför en totalt tyst hemmaarena. Det är inga ovationer, det är inga applåder. Det var jättebra. Det jublar såklart vid line-up. Number 24, Balogun! Alltså det var ju sånt jävla vrålande. 140 decibel på skränometern som de har där inne. Och så från det till då The Whimper, som de verkligen lämnar turneringen med. Det var...
Quietly into the night.
För att väldigt quietly. Ja, nej, men verkligen så. Och det hade jag överhuvudtaget inte kunnat se framför mina ögon för 36 timmar sedan. Men nu är det så att de fick stå i centrum för hela den här skiten. De klarade inte av det. Nu är det upp till den amerikanska fotbollsrörelsen att försöka sopa ihop spillror och rester. Och det var inte där de skulle hamna. Frågan var bara hur mycket guld som hade störtat ner från himlen under turneringen. Hur mycket de skulle kunna samla i vilka lador och hur de sen skulle kunna fördela allt. Men nu är det liksom en negativ upplevelse för amerikansk fotboll, allt det här. Och det är, ja... Det är bara en sak som har lett till detta, och det är inte inte att någon mittfältare slår en dålig passning, utan det är att en maktdåre ringer en maktdåres telefonsamtal och låter andra maktdårar ta hand om det.
Två stycken grejer att gå vidare på. Den ena är ju den här smått svindlande saken, apropå Balogun som vi jänkare säger, Balogun som du säger. Oklart vad som är mest korrekt, jag vet inte vad man säger på... Ja, jag vet inte vad språken heter i Nigeria ens en gång. De lokala dialekterna och så vidare.
Ge det på gissning, vet jag.
Dit ska vi inte gå. Nej, men det finns något så oerhört svindlande i att spegla honom mot den så här politiska debatten i USA senaste veckan eller veckorna. Alltså i spåren av den här högsta domstolen, domen om att, att den här konstitutionella rätten till sån här födslorättsmedborgarskap heter det väl. Det vill säga, är du född i USA, har du rätt amerikansk medborgarskap. Vilket då republikanerna ledda av Trump har försökt inskränka, för de vill ju skydda det amerikanska medborgarskapet, göra det till en mer skyddad titel så att säga, att det är något som du minsann ska förtjäna, och kommer du som invandrare så ska du, ja, till och med rösta, då ska du steriliseras liksom innan du kommer in och så vidare. Och en av de här då
konservativa... Är det ett förslag eller?
Ja, absolut. Alla ja, utländska besökare som ska till USA ska steriliseras då. Och det här är alltså någon sån här konservativ röst då på andra yttersta kanten, om Sean Davis person.
Vadå, var gamla inne mitt fält där från Fullen?
Det har ju förklarat ett och annat.
Ja, alltså,
jag ska inte säga att det är omöjligt. Jag har inte sett någon bild. Nej, men det är någon sån här konservativ sajt som heter The Federalist, där han då verkar. Men ett
jävla
av förslagen
Black Mirror-avsnitt,
ja. Ja, totalt. Ett av förslagen som han också sjösatte var ju att gravida utlänningar ska inte få resa in i USA. Att, ja, för att då inte liksom få in massa bebisar som råkar födas på amerikansk mark och därmed får ett amerikanskt medborgarskap, som Sean Davis person tycker att det där förtjänar man inte alls. Och det är ju grejen med Balogun, att det var ju exakt så det var för honom. Hans mamma var höggravid, flyger in från London till USA, han föds där och därmed har han rätt amerikanskt medborgarskap. Därmed kan han spela för USA i fotbolls-VM 2026. Mm. Det är en tanke som ger svindel.
Ja, definitivt. Det var något annat du också ville ta vidare. Ska du göra det eller ska jag ta min amerikanska grej innan det är över?
Nej, men ta din amerikanska grej, för min är väl mer fotbollsstor politik kanske, så you go.
Ja, men det har ju faktiskt vänta om att få skriva om och eller prata om, för att jag tycker att det är jävligt fascinerande. Och jag har ju väntat på den stora framgången, om inte några frilägesräddningar, så helst ett straffsparksavgörande, för jag verkligen vill prata om Matt Freese. Har du läst in dig på Matt Freese eller?
Nej, jag har inte haft anledningen eftersom jag inte har skrivit i USA än. Så nej, ja. Det var en sån sak som fanns på listan.
Nej, men han är extremt intressant i sin bakgrundsstory. Det är ju en sak med det amerikanska laget som är det lätt att gilla, att många av spelarna kommer ju från helt olika håll, från då Balogun's immigranthistoria till alla de här soldatungarna som föds på tysk mark, till Timothy Weah med sin bakgrund och så vidare. Men många av dem är ju ändå någorlunda traditionella fotbollsstories, som fattigkvarter och rags to riches och sådär. Men Matt Freese är kanske inte den diametrala motsatsen, för han är inte född in i extraordinärt överflöd. Men han är född in i en miljö där det inte uppmuntrades att spela fotboll. För hans farsa var då inte bara neurokirurg, utan tydligen någon verklig pionjär inom genterapi. Alltså en människa som har förändrat världen, bokstavligt talat. En sån här kille som var ett namn inom USAs främsta vetenskapliga kretsar. Som var med och tog fram nya typer av kirurgi och liksom lärde sig att bota en sjukdom som ingen tidigare hade klarat av att få bukt med. Alltså den typen av yrkesgärning. och i vidare bemärkelse en hel släkt av professorer och forskare och snillen. Matt Fries har ju refererat till sin pappa och sagt att han var liksom off the charts intelligent. Och det var inte så mycket snack om vad som förväntades av Matt Fries heller. Båda hans brorsar hamnade på Harvard där farsan hade gått. Själv hamnade han också på Harvard. Bara för att det var han mer eller mindre tvungen till att gå där och läsa lite datavetenskap och ekonomi. Så där lite pliktskyldigt som man kan göra. Men lägga det stora fokuset då på den stora utredningen av fotbollsstraffar. Han refererar till detta som liksom a major research project at Harvard. Och det är inte bara det här med det akademiska som gör Matt Fries fascinerad, för han är ju också sån här målvaktsdåre som håller på med en massa grejer. Han står och borstar tänderna med fel hand hela tiden för att förbättra liksom symmetrin i den kroppsliga koordinationen och så vidare. Och allt det där är han väldigt öppen med, och det är intressant att lyssna honom prata om alla grejer han sysslar med. Men just det här med the major Harvard research om straffar, det har han ju skyddat med näbbar och klor, väl förborgade hemligheter. Men han svarar ändå på frågor av typen, så du har kommit fram till något? Japp. Okej, okay, det här liksom...
Han är gejer, fast hemlig.
Vilken jävla gejer.
Gejerjordet.
Jaha, ja, ja. Men gejer är det för mig. Ja, gejer, ja. Är det då... Det är han som, var det han som fan gejer med? Var det liksom är något sånt jag måste förhålla mig till nu?
Ja, ja.
Nej, han är inte gejerjordet. Han är väldigt då förtegen om exakt vad han har kommit på. Men det är väl de som är där och lirkar och får väl fram att ja, men det handlar ju om skyttens höfter, och de har ju han då avkodat på ett sätt som gör att han ska vara bäst i världen på att rädda straffar. Och det har han väl levt upp till hyggligt så här långt. Han har några riktigt fina straffsparksavgöranden på sin meritlista. Men det är klart att med den här bakgrunden och med den här förvissningen om att han själv har nått någonstans dit ingen annan har tagit sig. Jag har ju sett fram emot ett straffsparksavgörande med det amerikanska landslaget. Jag har sett fram att se Matt Fries agera, höra honom prata om och agera och liksom bli ännu mer investerad i den här ovanligt udda målvaktsfågeln. Han pratar ju då också om sitt värv. Det värv som hans pappa mer eller mindre föraktade och avfärdade innan han gick bort. Som att han har dedikerat sitt liv till de 15 sekunder, de 4-5 aktioner i en match då en målvakt verkligen kan göra skillnad. Det är ju en sak att bara plocka ner rutininlägg och liksom rulla ut bollen till högerback och göra sånt som alla kan göra i sömnen. Men 4-5 aktioner, 15 sekunder ungefär per match, då kan en målvakt göra skillnad. Då gäller det att ha sånt laserfokus att sinnena förhöjs och du gör saker som inte ens hade gått att föreställa sig. Och allt Matt Fries sysslar med, snarare än att rädda barnaliv i neurokirurgins tjänst, det är just redo för de sekunderna. Och så kanske du har sett 3-1-målet som Belgien gör idag.
Mm, yes.
Ja, nej, det finns ju saker med den historien i historien som gör att man ser fram emot någon tell-all-dokumentär eller något nytt researchprojekt på Harvard eller vart han nu tar vägen med det enorma personliga misslyckande han ändå måste uppleva det som. För vill man vara sån, och det vill väl amerikanerna som har one shot, one opportunity, så är det ögonblicket som avgör allt. Det är skillnaden. De ligger under med en boll, har ändå fått lite spelgrepp i början av andra halvleken, och sen händer det där. Ja, nej, alltså vart tar Harvard vägen med det? Jag vet verkligen inte, men jag tyckte han var jätteintressant in i den här matchen. Tycker ju att den är ännu mer intressant ut ur den.
Ja, men det där är överhuvudtaget en match med inramning och saker på utanför planen, så nu det kommer skrivas saker om långt efter att det här VM:et är över. Längtar efter att få höra mer bakom kulisserna. Rapportering inifrån det amerikanska landslaget. Inifrån FIFAs korridorer. Inifrån Vita husets katakomber också för den delen. För det finns grejer att ta på.
Det känns som att Vita huset har redan snackat klart mer eller mindre. De sa, yeah, yeah, we made the calls. De är bara sådär, ja, ja, vi fixar grejer. Kände det väl rätt sak att göra. Fattade inte riktigt på vilka premisser, men det skulle gynna USA. Ingen kan hindra oss. Så vi såg till att det hände. Som sagt, de har väl pratat klart, känns det som.
Ja, Big Don, han säger två saker som sticker ut. Det första är att jag kan väldigt mycket om sport. Och det andra är, det finns något som heter rött kort. Det känner jag inte till, men...
Alltså han säger också någonting som gör att jag på allvar får intrycket att han trodde att det röda kortet, att Balogun var otillgänglig, skulle innebära att USA behövde spela med 10 man hela matchen. Det är så han har tolkat situationen. Det är någonting han säger som i alla fall ger mig det intrycket. Det ska jag inte svälja liksom en kroatisk generals giftbägare på, men jag får fan den känslan.
Ja, han har ingen större aning. Han bara känner att här finns en lucka att kliva in i. Mitt land behövde mig. USA behövde Donald och Donald klev in, för att parafrasera Emil Forsberg.
Ska Hassan Sättinkaja gå in och köra Trump, liksom var agent till Donald Trump och försöka bygga lite självförtroende?
Det tycker jag krävs. Nej, men det finns ju någonting. Jag vet inte om du orkade tröska dig igenom FIFAs där patetiska utskicket från disciplinkommitténs ordförande.
Jag började, sen la jag ner. Det var faktiskt helt oläsligt, ogenomträngligt var det.
Ja, man märkte ju bara att det är ångest och det är panik i de korridorerna. Sen de skickade ut ett 13 punkter långt mejl till världen för att förklara exakt hur självständiga de är i sina beslutsprocesser. Det är alltså ingenting som Infantino har med att göra. Det är gubevars ingenting som den amerikanska regimen och regeringsmakten har med att göra. Och så vidare. Och då, parallellt med att det här sker, så står då Donald Trump och pratar om just att han lyfter luren, han ber Infantino hoppa. Infantino frågar hur högt liksom.
Mm.
Och ska, om USA skulle råka förlora mot Belgien, då kommer han göra som han gjorde med valet, säger Trump, att då förklarar jag att den här matchen var riggad liksom, som valet var, plats för garv och så vidare.
Mm.
Och det är ju någonstans där FIFA då inte har fattat att tar man fan i båten så får man göra som norrmännen liksom, då får man ju ro ut av bara helvete. För Trump, han bryr sig inte om så här, internationell ordning och rätt utanför planen, så varför skulle han göra det på planen? Det finns ingen rim och reson. Men liksom tesen jag vill så här, lansera och ta fram då, är det inte, borde inte FIFA ändå andas ut? Borde inte Infantino andas ut en smula över att USA inte vann den här matchen? 3-1, 2 av Balogun. För känslan är att då ligger det någon form av revolution som hade kunnat antändas. Och jag tror inte bara från UEFA utan från ganska många länder som känner att ska USA få bestämma precis allt, överallt, om oss, även om fotbollen. Och då hade det kunnat ta fart ännu mer än vad det redan har gjort.
Jo, och det där blir ju absolut något som är ganska svårt att förhålla sig till. För jag känner en lättnad för att inte resten av VM är helt förstört. Jag känner en lättnad för att den här skiten inte betalade sig. Jag känner en lättnad för att bollen inom och kan rulla vidare. Är det kontraproduktivt? Vore det bättre att just bara dra det hela vägen in i bergväggen och låta den här bilen explodera och brinna upp och sen försöka skrapa fram några genrester från kadavret och bygga något sundare på andra sidan? Hade jag trott på det, så hade jag väl accepterat att trycka ner gaspedalen och köra mot bergväggen. Men det är ju någonting med det enorma problemet i FIFAs själva grundstatuter. En medlem, en röst. Som innebär att det känns helt ouppnåeligt att få tillräckligt många med i liksom revolutionsvagnen. Europa, ja. Sydamerika, ja. Men då är det Togo och Tonga och Tahiti. Och, alltså, jag kan inte se upproret sprida sig till tillräckligt många aktörer. Och det är ju en så oerhört tröstlös tanke, för den är ju mer eller mindre permanent. Alltså, för att det ska bli någon ändring på det så måste FIFAs själva statuter skrivas om. Är det ens möjligt? Hur går det till? Det vet jag inte. Vem ska driva det? Ingen aning. Men jag tror inte att det hade räckt med ett amerikanskt VM-guld och Balogun hattrick-hjälte framspelad Donald Trump som hoppa in sista 10. Jag tror liksom inte ens det hade räckt, för att även här är det öppen ridå, alla vet, alla rycker på axlarna och garvar och kör vidare lika fullt. Och det kanske är ett feltänk, men det är mitt.
Alla vet att Infantino är inget att leka med, som Sofia Läktaren hade sjungit.
Alla vet kanske är så, att vi väntar efter sommaren. Nej, det går inte så.
Nej,
alla vi går där.
Alla vi. Jo, stor prosa. Nej, men jag tror också att det är så, för jag kan få spontan reaktion när jag ser att UEFA ut och dundrar, alltså om hela VM har präglats av att FIFA säger A, UEFA säger B. Vi ska ha vätskepauser. Nej, vi FIFA kommer aldrig ha vätskepauser. Nej, visst. Och i det här fallet så då dundrar ju också UEFA ut. Och då tänker man att, ja, men är det Alexander Seferin som lanserar sin kandidatur för att ta över FIFA? Nej, men det kommer ju heller aldrig hända. Inte med mindre att han går till val på att lova Tahiti, Togo och vad var det nu alliterationerna slutar med där. Att du lovar dem.
Tibet.
Att du lovar dem liksom en halv miljard var på plats och ställe liksom. Alltså att du köper röster då, fullt ut och öppet. Och det kommer ju inte hända. Alltså kommer ingen kunna utmana Infantino på det sättet. Så nej, det är säkert så. Det är säkert så, tyvärr. Men det hade varit spännande att se. Att spännande att följa präriebranderna i spåret av en amerikansk vinst mot Belgien. Nu blev det inte så. Det är klart att alla sunda människor någonstans kände att ja, det var väl bra det då. Det känns lite bättre i magen här och nu i alla fall.
Ja, men så är det. Så är det. Jag såg ju en del Spanien-Portugal, men jag såg det mesta från en väldigt ankelsämig sportbar i Seattle, så min analys är väl kanske inte den kompletta. Jag har ju sett den här matchen förut, om man så säger. Mm. Var Johannesburg 2010 när David Villa avgjorde en 1-0-match. Var i Donetsk, älskade Donetsk, 2012 när Portugal var en omställning ifrån att spräcka den spanska segersviten. Men galningen Sergio Ramos får gå fram och Panenka lätta in en straff i avgörandet och lösa grejen på så sätt. Sen var ju faktiskt i Sochi också 2018 när det var 3-3 och härte Cristiano Ronaldo med frisparkar och Nacho sköt halvvolley med underskruv och allt det där. Men det kändes som en så jävla outlier. Annars är det ju 0-0 och 1-0. Annars är det ju exakt den här matchen fast med andra spelare i någon annan stad.
Ja, nej, absolut så. Det går ju att fråga till alltså mer. Alltså, EM 0-4 var det också någon sån här. Supertajt och låst. Ja, supertajt och låst liksom. Så nej, det är ju alltid sådär. Det är straffar, det är udda mål. Det är så som den här matchen avgörs. Och det var som att det här var ingångsvärdet i den här matchen också. Alltså, två saker. Det var ju så Ronaldos förestående pension. Och det andra var att ja, Spanien och Portugal visste. Vi är väldigt lika. Spanien lite bättre. Och matcherna blir alltid jämna. Så att vi kan väl lika snabbspåra oss fram till avgörandet. Liksom till det liksom, titta in i mynningen på revolvern och så se vem som överlever. Och de gjorde det. Det var, visst, Spanien har ett par halv- och helchanser. Det är något friläge och sådär. Men till slut så är det liksom bara sådär. Så, men Portugal hade ingenting. De hade absolut ingenting. Och Spanien hade de här. Ja, sitt bollinnehav å ena sidan, men framförallt att de har spelare som perforerar, som löper igenom, som ger alternativ bakom och mellan linjer som Portugal inte hade. Och till slut då, jag roas ju av det här att Roberto Martinez, numera före detta förbundskapten, han sa ju före VM i någon tv-studio med ett leende så att han är numerolog, han tror på numrens magi.
Nummer 6 har att göra med.
Ja, han är Spurs. It's lucky for Spurs when the year ends in one. Och it's lucky sen. For it's lucky for Portugal when the year ends in six. Alltså 2016 blev de Europamästare, 1966.
Det var väl det
de,
eller?
Nej, 66 var de i semi i VM, ja. I alla fall. Och 06 var de också i semi i VM.
Ja.
Exakt. Och då är det ju så att med 6 minuter kvar av stopptiden, så den 6 juli 2026 så kommer ju Mikael Merino, nummer 6 då, och springer igenom och skickar in det avgörande målet. Och Portugal har ingen som helst väg tillbaka efter det. Det är liksom talande och symboliskt att den liksom bästa chansen de har efter det, det är Bernardo Silva, 1,32 lång, går upp och nickar i offensivt straffområde mot spanska mittbackar liksom. Nej, de hade absolut ingenting, och det är ett totalt haveri. Det hela deras VM är ett hemskt VM. Och visst, man kan peka på Ronaldo. Man ska peka på Ronaldo, att det är bättre att spela med liksom falska nior än att spela på liksom bedrägar nior som han ju har varit, fripassagerare. Men det är också så att alla de här övriga, liksom Vitinha och Bernardo Silva och allt vad de heter som har varit... Ja, det är Nuno Mendes som har hållit världsklass under VM. Det är liksom den enda portugisisk spelaren. Costa i mål möjligen då, som har varit bra också. Men annars är ju, det är ingen som har varit bra liksom.
Det tycker väl jag är egentligen den stora gåtan. För det är inte svårt att förstå att det blir problem med målskyttet och med djupledsspelet när man tittar på hur de bygger sitt spel och vad de har för spelartyper där framme och sådär. Ja, men det är ju ganska rimligt. Men att lyckas få det här mitt fältet att prestera så illa. Hur är det ens möjligt? Har Vitinha och João Neves från PSG? Har Bruno Fernandes? Har för den delen Ruben Neves i den mån man vill nog använda honom? Och ja, ytterligare liksom både liksom alternativ och skicklighet. Men de har inte varit bra. De håller ju inte uppe matchen. De kontrollerar inte matcherna genom mittfältet, vilket ju borde vara självklart mot alla andra motståndare än Spanien. Mm. Och det är väl det som har fått mig förundrad kring Portugal. Hur blev det så? Det fattar jag inte riktigt.
Nej, men det är jättekonstigt, som att alla de också är offer för någon slags narrativ. Det är bara att de är trötta, liksom, säsongströtta. Många av de här spelarna har haft väldigt långa och sena säsonger. Liksom.
Jo, men det är inte unikt för Portugal.
Nej, det är väl inte det.
Varför är de tröttare?
Nej, jag vet inte, men det är så här Champions League-finalen sent för många i PSG
och så vidare. Vet du varför de är tröttare? Saudage!
Nu blev du Brandao plötsligt.
Exakt, det är min ambition.
Är Brandao trött?
Nej. Det är fan den minst trötta människan på det västra halvklotet. Och för den delen på det östra när han är där. Han är på båda halvklotet samtidigt. Såg att han var Cap Verde häromdagen. Han var jävligt icke-trött. Alltså.
Det är klart han var.
Nej. Det finns fan ingen. Jag tror inte det finns någon mindre trött människa i hela mitt liv. Liksom.
Nej.
Ja, nej, okay. Men fan skulle ens vara en kandidat.
Good call, jag vet inte.
Och han skulle definitivt, hade vi ringt upp Brandao nu och frågat du Brandao, fan, varför funkar inte det portugisiska inne i mitt fältet? De är lite trötta, går det att koppla till Saudade i den lusofona världen? Helvete vad det hade smält till i den förklaringskissen.
Det har varit 20 lyckade minuter. Det når vi ju inte. Och någonstans, jag tycker, alltså, Portugal är färdiga med sin efteranalys. Liksom. Det är så här, nej, det var inte Ronaldos fel. För att det går inte, han är liksom bortom kritiken för allt han har gjort och så vidare. Och så får det väl vara. Jag kan tycka att det finns någonting i det. Även om det är dumt, så är det ändå så här, också lite fint att de älskar honom så mycket. Liksom. Det är våldtäktsanklagelser hit och dit. Och det är väldigt dåliga fotbolls-VM hit och dit. Och det är Saudi hit och dit. Och det ena med det tredje. Men det är då deras Cristiano. Och han har rätten att göra det här. Hela vägen in i mål får han inte bära det portugisiska landslaget. Deras efteranalys handlar om att Roberto Martinez, tack och hej och tack för ingenting. Tack för Nations League som inte betyder något. Tack för ingenting mer. Och nu är det Jorge Jesus på väg in, och så ska vi bli Portugal på riktigt igen med det här mittfältet, och hoppas att det blåser liv i det. För det här var inte kul på något enda vis.
Fan vad jag inte vet vilka som har vunnit Nations League. Jag gissar att Portugal har vunnit Nations League för att du refererar till det. Men jag kan verkligen ha ingen aning om vilka som har vunnit Nations League.
Nej, och det är väl talande, eller inte det?
Ja, samtidigt jag vet inte om det är jag och vi.
Vet vi vann Nations League.
Det här.
Sverige
ja, ja, vi vann den Nations League som räknades, det är tydligt. Ja. Nej, men grejen är att jag ska inte vara så jävla raljant kring det. Jag skulle nog ställa upp på att det totalt sett ändå har varit positivt att få till den här grejen snarare än att bara gnugga träningsmatchen mot Estland. Så det är inte det att jag vill vara nedsättande för sakens skull. Jag har bara inte lyckats trumma upp tillräckligt mycket intresse när, ja, för de grupper där inte Sverige spelar. Och det vet jag inte riktigt varför det är på det sättet. Och jag vet inte vad som kommer hända nu när vi har landslagssamlingar som är 3 veckor från och med hösten och framåt. Är det då ska en hel Nations League-grupp avgöras i en samling, så måste det vara, eller?
Alltså det är ju, nej, det gör det ju inte fullt. Det är, Sverige spelar väl 4 matcher på en samling, va? Och sen så är det väl 2 matcher på en samling, antar jag.
Okej. Okay.
Jag tror att det är på det viset. Nej, jag har inte heller dunderkoll. Jag vet att Portugal har vunnit 2 i alla fall. Spanien har ett vagt minne av.
Ja, Spanien vann ju att det var en match med Dela Fuente. Okej, okay, ja, men hur många har vi spelat? Alla kan ju inte ha vunnit. Holland var ju långt framme någon gång också.
Börjar 2019. Tror jag.
Ja. 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 Är det där vi hamnar? 2 Portugal, 1 Frankrike, 1 Spanien.
Ja, kan någonting sånt, kanske någon mer. Det var 2019, 21, 23, 25. Ja, det borde vara så, precis.
Jaha, se på fan.
Det är ute också.
Ja, det är klart. Då lägger vi det till handlingarna. Ja. Är det någon mer som ska adderas till de här protokollen?
Nej, tycker inte det. Jag tycker vi vänder blad, som det heter, och blickar framåt mot det som är på väg att bli ett historiskt europeiskt VM. Det är väl Colombia emellan att det blir en sån där 6 av 8 kvartslag från Europa, och det på amerikansk mark, det har väl aldrig varit nära förut.
Nej, och det vill jag inte ska hända. Jag, som sagt, tillåter mig att ta preferenser in i matcher, och får jag välja så är det klart att Marocko får slå ut Holland. Holland är Frankrike. Marocko får ändå slå ut Frankrike. Colombia utgår jag väl ifrån slå ut Schweiz. På andra sidan gatan härifrån imorgon vid lunch. Och blir det sen Colombia-Argentina i en kvart, tror jag inte utgången av den matchen är given. Men nu är vi jävligt långt framme i det som ofta är extremt svaga poddsegment. Man spekulerar löst om matcher som sen ändå inte ens blir av. Så det tycker jag vi håller oss för goda för. Vill du höra något om Seattle?
Ge mig med då reservationen för att en av VMs stora utmaningar är att inte landa de här fruktansvärt trötta klischéerna skrivmässigt eller pratmässigt. Jag väckte dig med nu Sleepless in Seattle. Det är så här, nej, får inte användas. Ungefär som Houston, we have a problem. Får inte användas. Och så det finns väl ett dussintal till sådana.
Ja, jag tycker att det ena är mer förlåtligt än det andra. Sleepless in Seattle levde jag med, inte minst för att jag har varit jävligt sleepless på sistone. Men jag hann ju inte, alltså jag sov ju inte ens i Seattle. Jag kom på förmiddagen och drog som en jävla postcheck så snabbt jag kunde efter matchen för att hinna upp till Vancouver. Men ändå bara att vara i Seattle, det är klart att det är energigivande. Och för mig, alltså det finns ju några få saker som gör att jag instinktivt känner mig hemma. Det är ju arkitektur från gammelsovjetiska provinsstäder. Då känner jag mig hemma, för så byggdes Malmberget. Och sen är det ju barrskog. Det är alltså så oerhört starkt det med att kommer jag till en plats där barrträden dominerar, ja, men då har jag lättare att omedelbart knyta an. Och så är det ju här uppe i the Pacific Northwest. Sen var jag ju medveten om att jag har ingen tid. Och i någon mån måste jag lägga den tiden på Spanien-Portugal. Men kanske prioriterar jag bort en första halvlek eftersom att jag ändå tror mig veta hur det kommer så ut. Och kanske hinner jag ju någonting annat än att bara stryka runt på byn för att få en känsla för den. Det är för värt mycket för mig. Ge mig en och en halv timmes promenad så är det väldigt positivt. Men nu frigjorde jag 1 timme till. Och då kunde jag gå på något som jag tror att du hade uppskattat. Jag kunde gå på The Mopop.
Mm-hmm. Modern Museum of...
Ja, exakt dit. Museum of Pop Culture. Och där var det låter som. Ser ut som jävla Guggenheim gör det också. Oerhört flippad byggnad på ett sätt som jag skiter i, men du säkert ser ett värde i. Men det som drog mig dit, det var ju såklart musikscenen. Och det som gjorde mig lite besviken var att den semipermanenta Nirvana-utställningen tydligen hade avskaffats för ett år sedan ungefär. Men jag köpte den när jag pratade med någon museiföreståndare, eller i alla fall en museiföreträdare, som gjorde gällande, fan, vi är pop culture, we have to keep moving. Vi kan inte vara kvar i 90-talet, utan i någon mån måste vi vara samtida och nästan till framåtblickande. Följ med till vår K-pop-utställning. Och jag kände att vi tar det snabbt, va? Hade du inte Jimi Hendrix gitarr här borta? Vi går dit också. Jag gillar själva anspråket, själva ansatsen. Jag har ju problem med det museala som bara är gamla plogar och harvar från någon skördetid på 1700-talet. Jag vill hemskt gärna att det ska vara lite mer samtid, lite mer relevans, lite mer av den kulturen som faktiskt är kultur idag. Till exempel fotboll.
Och det du vill vara postindustriell revolution, vill du vara? Det är väl
ja, det vill jag dra gränsen. Men så är det ju allt. Det är det enda som intresserar mig i världen. Men här alltså, vad har ni, säger du? Liksom pop culture, what's that? Ja, men det ska jag berätta. Vad liksom bryr sig folk om nu för tiden? Ja, men sport och musik och gaming och... Det vet jag, science fiction, fantasy, we've got all of that. Och det hade de. Och ja, vad fan, det var mycket som kanske inte var riktigt min nisch så här. Science fiction-utställningen, den var ändå ganska tillbakablickande. Det var jävligt mycket Star Wars-kostymer och hoverboardsen från Tillbaka till framtiden. Jävlar, vad coola de var. Men, ja, schysst museum. Önskar jag hade haft mer än en timme. Önskar jag hade haft mer tid i Seattle. För oavsett om jag ville att deras lag skulle förlora och att deras supportrar skulle gå hem gråtande, så fick jag jävla bra intryck av staden. Dit ska jag återvända en vacker dag.
Ja, det är faktiskt lätt avundsjuk på det, för det är ett ställe som jag inte har varit på. Vancouver har både sett VM-finaler i och följt vinter-OS, men Seattle har inte prickat av. Och det hade jag väldigt gärna gjort.
Jag ska ta inte minst... Två Airbnb-månader i the Pacific Northwest när jag blir stor. En månad i Seattle och en månad i Portland, Oregon. Det tror jag fan vore kanon.
Och bara kolla fotboll.
Gå på både Thorns och Timbers. Det är någonting i mig som jag ändå känner att ska jag välja sida i fotbollen, så är det Portland snarare än Seattle, va?
Ja, men rent estetiskt är det väl så. Du gillar att se när de sågar ved vid mål. Vid mål.
Ja, det är exakt det de gör, tror jag.
Jag tänker mig att du gillar.
Jag är så jävla dålig på både såga och hugga ved. Men jag gillar ju ändå att på något sätt känna att jag relaterar till det.
Tror jag det. Du, är man född 75 så hade man gärna satt ner både bopålar och... Airbnb-pålar i Seattle, så är den saken. Vi slutar med ett quiz. Inte för 75, men bra nära. Inte för sent. Om man nu är i Seattle, de fyra stora banden. Grunge-banden.
Ja, men Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam och vad fan kan det sista vara då? Jag var ju aldrig en grunge-man. Jag har ju min övertygelse om att Nirvana var ju ett punkband snarare än något annat. Vad fan sa jag? Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam och så är det ju något annat treat. Jag kommer inte ihåg det.
Men 3 av 4 tycker jag du klarar ribban faktiskt.
Jag vet ju vad det är när du säger det. Såklart Hole var inte från Seattle i och för sig.
Nej, men kopplat då får man säga. Nej, Alice in Chains är väl fjärde?
Ja, det kanske de är från Seattle.
Vad fan vet jag. Men
det här har du kollat upp.
Som sagt, jag är född 75. Det var inte så att man inte var inne och flörtade med grunchen. Sen var det bara Nirvana som jag på riktigt tyckte om.
Exakt samma. De hade ju Kurt Cobains gitarr också på museet. Så står jag och tittar på en gitarr. Det ger mig inte skitmycket, men det ger mig någonting att den ändå fanns där. Det finns en massa andra jävla bra Seattle-band som inte var grunge. The Walkabouts, kanonband. Grand Archives, kanonband. Och innan vi slutar kom jag på att jag har ju faktiskt en summering som ändå på något sätt knyter ihop mycket och säger en del om en del. Efter då att Matt Freese har sjabblat till det och Tim Ream har sett dum ut och Belgien har gjort 3-1 och avgjort matchen, ja men då dör ju entusiasmen och stämningen på Lumen Field Seattle. Det har ju också varit, jag har ju sett nu 3 av USAs matcher och de har ju en liten organiserad klack, men det är ju 50 pers. Och därutöver är det ju USA, USA 3 gånger per halvlek. Och så kör de en USA isländsk vulkanvariant. Och that's that. Sen, ja, men när någon avancerar framåt i planen så gastas det och när det blir en hörna är folk taggade. Men det är ju ingen organisk stämning på det sättet. Där får ju fördomsgalleriet spela fritt. Men under andra halvleken då, eftersom att det blir mer och mer tydligt att USA är väck och Belgien är mycket bättre, då blir det ju tyst där inne på jättearenan. Men så kommer sista reklamavbrottet, sista hydration breaket. Jag har ingen aning om det här gick ut i internationell tv-produktion eller inte. Ingen aning om det kom till Sverige. Men på arenan så zoomar ju då storbildsskärmen in Eddie Vedder. Mm. Och det blir ett jävla jubel. Och Eddie Vedder har tydligen blivit en estradör, en riktig showman snarare än någon introvert grunchare. För han börjar då med att vippa ett vattenglas mot kameran. Och liksom väcker väl ingen särskild reaktion. Folk tror att det är en hälsning så de liksom jublar väl till lite grann. Men sen Eddie Vedder, nej, indikerar med ett vaggande pekfinger, inget vattenglas för mig här. Fiska fram en stor jävla ölburk och sen kör han. Gulp, 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 gulp. Okej, han ska sänka hela fucking burken. Och så gör han det och det bara rinner öl ner över magen och allting och publiken är ju sjövild. De har helt glömt bort att de är utspelare av Belgien. Eddie fucking Vedder dundrar i sig en bärs under hydration breaket på stor bild. Sen har ju naturligtvis också någon fager dam vid sin sida som har typ ett högt glas kava eller någonting. Och då indikerar ju nu Eddie Vedder, han ställer också ölburken på sitt huvud när han är klar. Och sen då indikerar att okej, nu är det hennes tur med kavaglaset. Och jublet då, men då när hon är först lite pressad och det, sen klipper de bort det. Och sen var det slut på det roliga med allting.
Ja, svagt, svagt. Men vad fan, Vedder vann och han är väl ingen trumpist då. Trump förlorade, Eddie vann och som vi Nirvana här sa, Kurt is dead men Eddie's Vedder. Det låter festligt det där, jag såg det inte. Jag får leta upp det på internet.
Ja, det var you had to be there tror jag. Jag tror inte att det är något som gör sig så jävla bra i efterhand. Men Seattle, man ville ha sin musik, man fick det inte riktigt. Man ville ha någon typ av fotboll. Ja, det fick man väl även om det blev någon inverterad variant. Men vi fick det där. Ja, jag vet inte om det går ihop, men det var i alla fall alla lösa komponenter där som på något sätt fanns i samma bildruta. Och med det tänkte jag fan gå och sova ett dygn senare jämfört med senast.
Det tycker jag om, medan jag omfamnar dagen och går ut i solskenet i Hälsingland. Det har vi kontrasterna vi jobbar med.
Nu hälsa Per Persson.
I'm gonna.
Tja.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.